lyssna på avsnitt 28 av Ångestpodden. Och vi vill tacka vår fantastiska samarbetspartner Deodoc. Välkomna till avsnitt 28 av Ångestpodden!
Hej och välkomna!
Tjo, katt!
Hörde du på att säga? Ja. Jag tycker att vi kastar igång ämnet direkt för att jag är liksom taggad. Det här känns som mitt ämne.
Ja, det är det. Det är lite ditt avsnitt faktiskt.
Ja, my time to shine. Mm.
Så det är så här, jag är här men vi får se hur mycket jag pratar idag. Vi ska nu prata om panikångest. Och det är väl det ämne som du kan relatera mest till.
Ja, alltså verkligen. Ändå ett önskat ämne, men har du tänkt på det?
Ja, det är väldigt många som har börjat prata om det. Ja, vi har bara, det kommer.
Mm. Jag har varit lite nervös för det här, för det är liksom, på något sätt så blir man nervös när man ska prata om sig själv.
Mm.
För det är så här bara, det här är jag, nu vet ni, jag känner exakt så här.
Ja, och lite som vår bästa kompis Frida fick göra, det var ju jättemånga som inte har vetat hur hon egentligen mådde under sin tid med bulimi.
Precis.
Och nu blir det lite samma sak för dig liksom.
Ja, och sen blir man så här, men man bara, tänk så känner ingen igen sig. Tänk så har jag inte alls haft panikångest, tänk så håller jag verkligen på att bli galen.
Mm. Men då sitter jag här mitt emot och säger att så är det inte.
Nej, men jag vet, sen så känner jag ju det också att nej.
Mm.
Mm.
Men vi tänkte börja med att läsa lite om vad panikångest är. Och det här kommer från panikångest.se. Vad är panikångest? Panikångest är en plötslig attack av extrem ångest utan någon synlig anledning. Panikångest är inte farligt men kan vara väldigt obehagligt att uppleva. KBT och antidepressiv medicin har visat sig bra resultat mot panikångest. Panikångest kommer ofta som en blixt från en klar himmel. Det kan börja med känslan av hjärtklappning, yrsel, darrningar och eller svårigheter att andas. Kroppen reagerar på detta med ännu mer ångest, vilket till slut leder till katastroftankar och intensiv rädsla. Kroppen reagerar som om du är under livshot fastän du egentligen inte är det. Tankar som jag kommer att dö, jag har fått en hjärtattack, jag håller på att bli galen är vanliga.
Mm. Det är exakt så, verkligen.
Ja, jag har hört dig säga det några gånger.
Precis, jag tyckte det var en skitbra beskrivning.
Ja, jag också.
Vadå, det var jättekonstigt, för när man söker på 1177 vårdguiden så står det inte panikångest, utan det står paniksyndrom.
Mm.
Paniksyndrom låter verkligen som att man har went crazy, gone crazy, eller vad man säger. Nej, men alltså, det låter verkligen så.
Mm.
Ja, men först och främst så tänkte jag så här, att jag kan berätta min relation. Så börjar vi alltid med våra gäster.
Ja, precis.
Så vad skulle vi annars? Vilken ände skulle vi annars börja?
Ja.
Nej, för grejen var att det tog så fruktansvärt lång tid innan vi förstod att jag hade panikångest. Jag kan minnas första gången jag kände av panikångest. Och det är så här, då hade jag verkligen ingen aning. Jag tror att det var på tvåan, eller på tvåan, på gymnasiet. I tvåan. Den allra första gången, det minns jag väldigt, väldigt vagt. Alltså, jag minns hur jag åker in till akuten och blir hemskickad igen och bara, du måste komma tillbaka hit imorgon. Och det började något så här med att de trodde typ det var borrelia. Så det var det de testade mig för. Men sen så var det inte det ändå. Detta var kanske typ i mars 2011.
Mm.
Men allra första gången som jag verkligen åker in och såhär bara, okej, jag får världens bryt. Det är trean på gymnasiet. Jag vet att min klass skulle på klassresa till Berlin veckan innan, eller veckan efter det här. Och detta är kanske en torsdag eller något sånt. Jag sitter och spelar piano och jag går ut till min mamma och bara, mamma, jag är helt avdomad i ena sidan av min kropp. Alltså jag känner inte högerarmen. Och jag börjar typ inte ens känna mitt högra ben. Man bara, vad fan säger du typ? Och för det är såklart direkt. När man är avdomad tänker man ju typ blodpropp. Eller ja, men något i den stilen.
Mm.
Jag bara, nej men jag känner inte, jag känner inte av min kropp. Vi ringer till, ja, 1177 ringer man väl.
Det är de man ska ringa.
Och hon bara, du måste åka in. Så vi åker in till akuten i Karlshamn. Och vad händer där? Jag tror att jag är där till typ så 4 eller något sånt på morgonen. Och de bara, ja men tar du p-piller så här? Jag bara, ja det gör jag. De bara, sluta med det. Sluta med det nu. Jag bara, okej, okay, såhär.
Så då trodde de att det var att du var på väg att få en blodpropp, eller? För man kan ju få det av p-piller.
Mm. De sa att det kunde ha med det att göra, men samtidigt så sa de att alla mina värden är för bra för att det skulle vara något sånt.
Ja.
Alltså någonstans så hör jag ändå någonting om stress. Det var så här, åk hem, vila. Så jag följer inte med på den här klassresan till Berlin. Sen var det väl inte så mycket mer med det. Jag visste att jag hade ångest, det visste jag. Och jag kunde ha det i perioder sen hela trean. Sen går det typ, det går nästan ett helt år innan vi nästa gång åker in och söker för det här. Då har jag alltså slutat, har jag alltså tagit studenten. Och
du har slutat äta p-piller. Det gjorde du.
Jag har slutat äta p-piller, fast jag har börjat äta minipiller istället.
Ja.
Det är kväll också, det är jättesent. Jag tror till och med jag väcker mamma och pappa. Och så här, jag bara, hallå, alltså jag är avdomnad i båda mina armar.
Mm.
Och de bara, men take it easy liksom. Och grejen är, när man känner att man är avdomnad i sina armar, är allt du kan tänka så här, jag kommer få en blodpropp och jag kommer dö ikväll. Mamma ringer 1177 igen. Jag, vid det här laget ligger jag typ och skriker i panik i min säng, för jag är helt övertygad om att jag kommer dö.
Mm.
Akuten i lilla Karlshamn som jag kommer ifrån var inte öppen då, så man får åka till en liksom närliggande, och det är Karlskrona då. Och hon i luren säger ju bara, åk in, såklart.
Mm.
För alla symptom på blodpropp finns ju såklart där. Det är det som är det sjuka med panikångest. Alla symptom på blodpropp är liksom där.
Ja, det är ju, alltså det är ju så dumt, för att då måste ju de på 1177 säga att man ska ringa, eller att man ska åka in.
Ja, och det är,
och då
jättebra.
Blir man ju såklart ännu mer rädd.
Ja, och det är det.
Ja.
Det föder panikångesten, kan jag säga. Ja. Det spär på den.
Ja.
Vi åker i vilket fall som helst in till Karlskrona. Det är typ 45 minuters bilresa. Nej, inte så mycket, en halvtimme kanske.
Ja.
Ja, jag vet inte. Och i bilen vet jag att jag ringer dig. Jag ringer dig och jag bara, hej, jag är på väg till Karlskrona, jag vet inte vad som har hänt.
Mm.
Och liksom att få det samtalet av sin typ 19-åriga bästis mitt i natten.
Ja, jag fattade ju ingenting. Och jag blev ju också så här, för jag redan från början, när du åkte in första gången liksom, och de bara, men de tror att det är p-piller, och jag bara, men ja, fine, vad skönt, då kan du bara sluta med dem och så är detta över. Det, alltså man har ju hört det innan att det, man kan må väldigt dåligt av p-piller.
Mm.
Därför ska man inte äta det.
Mm.
Men sen när du hade slutat med det och detta återkom, då blev jag så här, vad fan är det då liksom?
Mm. Precis.
Men, ja.
Det jag minns från då, det är att mina ben inte bär mig när jag ska ut på parkeringen och gå in på akuten. Att pappa får så här hålla, alltså han får typ ta och lyfta mig, för mina ben bär inte mig. Och det enda jag kunde tänka var, okej, jag kommer dö. Inom några minuter kommer jag vara totalt död.
Mm.
De sätter mig i rullstol när jag kommer in. Och sen börjar de ta massa tester. Men då hör jag ju så här, jag var helt borta. Jag är helt borta, alltså det är tunnelseende liksom.
Mm.
Men jag hör hur två sjuksköterskor säger så här, ditt hjärta slår liksom, ja, det slår lite snabbt för att du är uppstressad, men alla dina, allt ser jättebra ut.
Mm.
Ta det lugnt, typ. Jag blir inlagd då, för de bara, vi måste röntga hjärnan, vi måste kolla allting. Har detta hänt innan? Ja, det har hänt innan. Så jag blir inlagd, och jag minns liksom att på morgonen så skulle jag iväg och röntga hjärnan. Och jag bara, men vi går dit. Så de bara, nej, du får inte gå. Du måste sitta liksom i rullstol, för om det är något liksom i hjärnan, alltså så här, då får du inte gå. Jag bara, okej. Okay. Och bort, ska inte hjärnan. Gör det. Och det tar väl lite tid innan man får dem. Det är liksom, jag minns inte allt i detalj. Sen minns jag även då att jag skulle ta det här ryggmärgsprovet. Alltså, om jag hade vetat vad jag hade framför mig, hade jag fan inte tagit det provet, alltså.
Nej.
Oh, alltså, efter det så får jag ändå åka hem. Och jag blir sängliggandes i 2 veckor. Jag kan inte röra mig efter att ha tagit det här ryggmärgsprovet. För det är liksom, ja, man tappar ju vätska från hjärnan, från ryggmärgen då, eller vad det är. Och grejen är, de som drabbas allra värst av det är tjejer i tonårsåldern. Alltså från liksom typ 15 till 20 år. Då blir du liksom sjuk efteråt.
Och men det som händer också är väl att man får extremt ont i ryggen.
Man får extremt ont. Mm. Alltså extremt. Han bara, det här är den närmaste förlossning du kan komma.
Jag bara, oh nice.
Ja, precis. Så sen låg jag i 2 veckor helt pall. De hade även skickat iväg mitt blod till någon sån här koagulationsexpertgrej i Malmö, för att de så mycket trodde då att men det är en blodpropp, alltså hon kan inte ta p-piller, det måste vara det, sluta med det så här.
Mm.
Ja, okej. Åker tillbaka när alla prover och sånt är färdiga liksom, efter typ en månad liksom, är alla utredningar klara och det visar ingenting. Visst, någonstans blev jag ju såklart lugn, men det var ju så här, men vad fan är det som händer med mig då?
Jag blev ju sjukt irriterad då, för då var jag så här. Det är klart att jag inte gick och hoppades att du skulle få ett besked om att du typ hade MS eller något.
Nej,
sånt.
Nej, det
vet
de
jag
också.
Att du själv trodde det väldigt mycket också.
Mm.
Jag bara, nej, alltså det, jag typ pratade med mina föräldrar så här, de bara, men det är väldigt ovanligt att man får det så tidigt och så här. Men på något sätt bara, men snälla, det kan väl vara någonting som förklarar, alltså något som inte är farligt men som ändå förklarar orsakerna till varför du har fått de här liksom avdomningarna.
Precis.
Så för varje sms som kom att nej, det provsvaret var bra, nu fick jag provsvaret på det och det var också bra, man bara, men hur fan kan det vara det då? Mm. Hur fan kan allting vara bra när det inte är det liksom?
Precis, alla prover visade liksom tipptopp, det här är en frisk ung tjej mitt i livet, det är inget fel på henne.
Nej.
Men man bara, men okej, men hur kan jag bli så här som jag blir då? Sen så går det alltså ett halvår till innan vi ska käka på McDonalds, ett kompisgäng. Jag får hoppa ur bilen när vi ska hämta upp en killkompis till mig. För jag spyr vilken sekund som helst. Men jag gör ändå inte det, sätter mig i bilen. Och då kommer det, mina armar så här domnar av. Och alltså det blir som att jag är förlamad i armarna liksom. De åker upp typ nästan till hakan liksom. Och de är helt stela. Så min pojkvän då och du kör ju mig till akuten, sätter mig i rullstol in.
Mm.
Mamma och pappa kommer dit, lalala. Det här är en söndag, så det är någon så här vikarierande. Jag tror inte ens han var färdig läkare, den här killen. Han bara, ta det lugnt liksom, dina armar kommer gå ner om du bara andas lugnt. Ja, okej, okay, så här. Så efter kanske en halvtimme när man har lugnat sig och så här, så säger han bara, alltså det här, du har ingen blodpropp och det är inget fel på dig så. Däremot tror jag att de pågående haft en panikångestattack. Och vi bara, han bara, du behöver nog prata med någon, det sitter i huvudet på dig liksom.
Mm.
Och grejen var, alltså ni har ju sagt i efterhand att ni blev så himla lättare, både mamma och pappa och du.
Ja, för jag var ju också där då, som sagt. Och då hade jag även fått köra i den rullstol. Jag bara, så det här är bara så jävla sjukt att jag får köra min bästa kompis i rullstol här. När jag liksom hela tiden har fått sms om att det är inget fel. Men jag hade ju heller aldrig den tanken om att men det är väl en panikångestattack. För när man är 20 år så har man aldrig pratat om panikångest i skolan eller med sina vänner eller någonting. Så man har inte en blekaste aning om vad det är. Så jag hade ju heller aldrig kunnat säga till dig, men Ida, jag tror att det sitter i ditt huvud. Och även om jag hade sagt det som kompis, blir det typ som en, det känns som att det hade blivit som en förnedring. Att jag bara hade sagt till dig att men Ida, jag tror att det sitter i ditt huvud.
Ja. Precis.
Så när en läkare då sa det så blev jag såhär bara, ja, åh, äntligen, alltså tack, ja,
precis.
Det är ju det.
Så då fick jag en tid bokad hos en läkare som jag pratade lite med. Hon typ gav mig några andningsövningar och sådär. Och sen har jag väl fått panikångestattacker som jag har kunnat hålla ganska så mycket i schack från och till i typ 1 års tid därefter då. Och sen så för 1 år sedan så bestämde jag mig för att nej, nu måste jag ta det här på riktigt. Nu måste jag gå i terapi, för det här går inte.
För då hade du ju ändå börjat så här lite, ja, du kunde hålla dina attacker i skick, eller i schack.
Mm.
Men du undvek ju att göra väldigt mycket saker som kunde få dig att få en panikångestattack.
Precis.
Men du skulle inte gå på några middagar och säga nej, men jag vill inte åka dit själv, eller jag vill inte göra det, alltså så här.
Exakt. Ja. Alltså grejen är så här, om man först tar, jag tänkte, alltså jag kommer verkligen till det.
Mm.
För jag tänkte så här, alltså just panikångestattacken i sig. Alltså för en person som inte har haft panikångest, alltså det går verkligen inte att beskriva det riktigt. Det gör inte det. Och jag är så jävla trött på media som typ kan dra ett löp och bara Erik Saade i panikångestattack innan han ska upp på scenen. Man bara, va? Typ. Och liksom, visst, jag kan inte säga, jag vet inte om Erik Saade haft panikångest. Det har han kanske haft. Och då lider jag verkligen med honom. Men det är så här, det är så mycket att de drar upp det på ett löp eller så här slänger typ med det som en term. Typ så här, jag såg någon tweet från någon som bara, oh my god, har inte hunnit med nationella panikångest på det.
Mm.
Man bara, vadå panikångest på det?
Mm.
Alltså man får inte panikångest på det. Och även så här bloggare och massa sånt som typ slänger med det, bara, ah, jag fick panikångest och så här. Och ja, det är klart att det finns folk inom media och så här som har panikångest, herregud. Det tvivlar inte en sekund på, men jag tror man har liksom, man har tappat greppet om vad det är.
Mm.
Och det är verkligen, det är förnedring mot oss som verkligen har det och har haft det, att slänga med det som en term.
Men det är väl lite så också att alla kan ju känna ångest. Sen kan jag ha så här, jag kunde ha söndagsångest. Jag kan ha bakfylla ångest. Jag kan ha alltså ångest över typ så här, mitt liv, kärlek, alltså så mycket.
Ja, och det är svinjobbigt också.
Ja, men panikångest är ju liksom mer en, alltså det är ju verkligen en attack som du får, som du är i typ. Jag vet inte hur länge har din längsta.
Alltså grejen är, man kan, det är ju det som är så häftigt, att en panikångest kan ju inte vara typ längre än kanske 30 minuter.
Nej.
Inte än så länge tror jag.
Nej, precis.
Men du kan ju ha en pågående panikångestattack utan att det är en käftmärke av det.
Ja, för att du kan hålla dig styr liksom.
Men grejen är så som man kan känna själv, som jag när jag tänkte nu inför det här avsnittet, bara, okej, men vad känner jag i en panikångestattack? Dels är det då, för min del har det varit så här, jag vet att symptomen kan skilja sig från person till person.
Mm.
Men för mig är det verkligen hur kroppen domnar bort. Alltså det är som att någon kapar mig från huvudet och ner, jag känner typ inte. Och det jag känner, det är verkligen så här stickningar och domningar. Som om den utvecklas helt blir till att jag inte kan röra mina händer, jag blir helt förlamad. Man kan precis som då när jag sa att jag skulle gå ut på parkeringen från bilen, mina ben bar inte ens mig då. Ja, just det också, att man inte kan ta djupa andetag. Det, alltså det är verkligen, jag brukar alltid säga det, någon står på mitt bröst. För det känns som att någon står på ens bröst. Luften liksom, luften når inte lungorna.
Nej.
Vilket också
man kan ju till. Fysiskt drar du ju ett djupt andetag, men det känns inte som att du får in någon.
Nej, precis, ingen luft överhuvudtaget. Och sen så här, man känner hur tårarna rinner. Och i mitt huvud kan jag vissa gånger höra panikskrik. Men det är såhär, jag bara, är det på riktigt? Nu skriker jag, eller gör jag inte det? Ja, det jag hatar det. Alltså när det har gått till de gångerna, när det har gått så långt så att jag hör skrik i mitt huvud, men jag skriker typ inte ens.
Nej.
Ja, efteråt är det också så här, man minns oftast inte vad som hände liksom. Det som jag sa, alltså alla mina minnen av det här är så vaga liksom.
Men kan du veta, alltså kan du veta, alltså vet man vad orsaken är? Alltså direkt efter typ, ja, men okej, nu kom det på grund av att jag, ja, men säg att man typ har gått en hel dag och burit massa ångest och känslor inom sig. Är det liksom som att det bara blommar ut och slut, eller kan det bara komma
nej. Nowhere, ofta, liksom? Alltså ofta kommer det, som vi sa i början, typ som en blixt från klar himmel. Alltså det gör ofta det. Nu när jag har gått i KBT för det, då kan jag så här, då kan jag veta exakt på pricken, men alltså oftast så nej. Och inte så här, jag kan tänka när något händer mig så här i livet att så här, ja, ikväll kan det här bli tufft. Alltså det kan bli panikångest. Men grejen är, alltså du kan få en panikångestattack 2,5 veckor efter att det har hänt.
Ja.
Då reagerar kroppen.
Mm.
Liksom på att bara, nej okej, nu går det inte längre. Nu är det dags.
Ja, för det vet jag att du har sagt många gånger, att när vi typ har haft så här, ja men mycket jobb, vet du, har varit stressigt, eller det har varit någonting som man håller på att gå igenom som är lite jobbigt och så här. Det är oftast när allting är över som du börjar säga typ så här, ja, men nu får jag typ magkatarr och nu kommer mycket ångest och så här, för nu är det över. Då är det som att kroppen slappnar av, så är det typ ofta med så här en vanlig förkylning också. Mm. När du är där och är i det och du går typ ut och håller på att frysa ihjäl och börjar, så jag kommer bli så sjuk och jag jobbar hela tiden, jag stressar.
Mm.
Sen när du väl får ledigt, det är då förkylningen blommar ut. Precis. För att det är då kroppen liksom slappnar av.
Så, lite så är det med panikångest också.
Ja.
I alla fall för min del har det varit så.
Mm.
Men sen en sak som jag tänkte med när jag tänkte så här, men hur känner man och hur, alltså så här, grejen är ju, det man också känner, det är ju skammen. Alltså den är ju, den är så jävla stor. Och jag och Frida har jämfört det med att efter att hon har kräkts,
ja,
så, alltså, när hon hade bulimi då, så kom den här skammen.
Mm.
Och exakt så är det typ efter en panikångestattack också. För man bara, ah, jag tappade typ kontrollen helt och hållet.
Mm.
Speciellt om man tappar kontrollen, alltså, inför någon.
Mm.
Nu har du blivit som typ mig. Alltså såhär, nu är det ingen skillnad om jag tappar kontrollen framför dig.
Nej.
Men allra första gången jag gjorde det och jag visste såhär, okej, Sofie, se på mig nu att jag har panikångest.
Mm.
Då alltså det är sån skam så det är, alltså, så det finns inte. För man tänker bara, hur ser de på mig nu? Liksom, ser de mig som ett psyk och som en galen person som inte kan kontrollera mig liksom? Och grejen är, man kan ju kontrollera sig. Det är ju det, i ens huvud så ser man sig själv typ som att man går helt jävla lock och så här. Mm. Det gör man ju inte.
Nej.
Alltså, det är inte det att jag liksom kastar mig ut för ett stup eller så här, bara för att jag får en panikångestattack. Det händer liksom inte. Men, ja, men man är så jävla arg på sig själv bara.
Mm. Ja, för jag minns en gång när vi har suttit på en middag och jag såg på det att, alltså, okej, nu... Jag såg typ att du hade panik i ditt huvud, fast jag såg ju inte det på din kropp. Men jag, alltså, vi känner varandra så väl, så jag kan ju se dina ögon när du tänker liksom kaos.
Ja, men precis.
I huvudet. Och ja, det är så, en gång har jag sett det. Annars är det så här, alltså, inte ens jag ser det, så förstår då att det är ingen annan som ser det.
Nej, grejen var, jag minns speciellt 2 veckor innan jag började i min KBT. Och när jag liksom kände så att nej, nu går inte det här längre. Det var när jag satt på en middag. Alltså middagar för mig blev verkligen... Så här, jag kan komma till det lite mer sen. Men middagar för mig blev verkligen någonting fruktansvärt.
Mm.
Då satt jag på en middag med mina absolut bästa killkompisar. Det var, jag hade varit hemma i Karlshamn i 10 veckor och jobbat. Och jag skulle åka tillbaka till Stockholm. Så vi hade en så här lite avslutningsmiddag för mig innan jag skulle åka tillbaka. Och vi har jättetrevligt. Jättetrevligt. Har beställt in så här... Ja, men lite vin och vi ska äta något. Alla så här ska äta verkligen någon jättegod rätt. Vi drar på.
Mm.
Mitt i ett samtal med mina killkompisar känner jag som en blixt från klar himmel hur jag börjar, alltså, svettas. Alltså det rinner.
Mm.
Och då direkt så förstår jag ju. Jag bara, men nej, nu är detta på gång igen. Så jag bara reser mig från bordet och går in på toan. Ställer mig där inne och så här. Försöker liksom andas, försöker återfå kontrollen, försöker så här bara sluta svätta, sluta hyperventilera, sluta banka, snälla lilla hjärta.
Mm.
Och till slut så kan jag ändå lugna ner mig efter att ha stått inne på toa typ så här 5-6 minuter. Gå ut igen och fortsätta middagen som ingenting. Och alltså jag tror inte att mina killkompisar märkte någonting. Hela min kväll var ju förstörd. Det var ju allt jag kunde tänka på. Att jag liksom inte kunde sitta på en jävla middag. Och jag bara, hur svårt är det? Vad är mitt problem?
Men,
och det var det som fick mig att säga, nej, nu ska jag fan gå i terapi för det.
Mm. Ja, så det var ju allt ont har något gott med sig.
Ja.
Men kunde det inte vara så här också, eller kan det vara så här att nu har dina symptom typ varit så att du har fått liksom hjärtklappning och det så att du har börjat svettas väldigt mycket.
Mm.
Men jag menar, alltså svettas gör ju alla.
Mm.
Så kan det vara så att, men när du känner att du börjar svettas mycket, då sätter liksom din hjärna igång och tänker att, ja, det är, jag kommer få panikångest, fastän det kanske är en normal svettning.
Ja,
för alltså alla svettas ju.
Ja, så var
så det kanske var det där.
Precis. Och det är likadant med, ibland kan man ju få så att hjärtat hoppar, så
ja, det kan ju alla.
Då är det ju, då, alltså, när jag hade det liksom som värst, då var det ju kött. Alltså, det var ju kött. Då rusade mitt hjärta sen, för då var det så här. Nu är det redan liksom.
Så man sätter typ igång det själv.
Ja, alltså precis. Jag har skrivit det så här. Hjärnan är så jävla sjuk.
Mm.
För alltså, har du väl fått en panikångestattack vid ett tillfälle eller på en plats, då kommer kroppen ihåg det.
Mm.
Så nästa gång du sätts inför den här situationen, då kommer kroppen ihåg senaste gången när du fick panikångest i den situationen. Vilket leder till att allt du kan tänka på är, få inte panikångest, få inte panikångest. Vilket leder till att du får panikångest. Ja. Det är det som är så, alltså allt man tänker då är så här: de här symptomen får inte komma. Jag får inte svettas, mitt hjärta får inte rusa, jag får inte få avdomningar, jag får inte skaka, jag måste liksom vara skärpt.
Mm.
När det är allt du tänker på, minsta lilla förändring då i din kropp, tar du som att så här, nu kommer det, nu är det igång.
Mm.
Och då släpps det liksom loss. Mm. När du är, alltså när du inte riktigt vet vad panikångesten är. Man får typ
panikångest av panikångesten.
Ja, precis.
Ja.
Det får man.
Ja.
Och dessutom så, det kallas så här att få katastroftankar. För man kan inte tänka liksom rationellt eller se saker från, alltså från någon så här klar sida när man får panikångest. Allting blir liksom så här: okej, jag kommer börja svettas, jag kommer få avdomningar, jag kommer typ ramla ihop här, jag kommer kräkas, jag kommer tappa kontrollen och folk kommer tycka att jag är ett psycho, lämna mig här, jag kommer dö ensam.
Mm.
Alltså typ så.
Ja.
Vilket
det
är
finns helt... ingen naturlig förklaring till någonting då helt
plötsligt. Nej, ingenting är liksom logiskt.
Nej.
All logik är helt bortblåst.
Ja.
Och det är så här, när jag pratar om det nu, det är klart att jag förstår att ni inte skulle lämna mig om jag skulle få en panikångestattack, om jag skulle kräkas offentligt eller om jag så skulle tappa kontrollen och skrika rätt ut. Ens vänner lämnar inte en för det. Men man är så jävla rädd för det.
Mm.
Och man skäms, alltså man har sån jävla skam, för man bara, hur kan jag inte ens göra de här mest vanliga vardagliga sakerna?
Mm, för jag minns, andra kan jag göra det liksom.
Precis. Jag minns här, när jag liksom, grejen är så här, när man väl börjar i KBT för sin panikångest, då ska man ner och gräva på djupet. Då ska du utsätta dig för allting som du tycker är allra läskigast. Du får för det första all fakta om panikångest, vilket gör så här: okej, nu vet jag allting som händer. Vilket gör att efter typ 3 veckor i terapi, då kommer det första bakslaget som är, alltså det är fruktansvärt. Och man tror så här att jag kommer aldrig ta mig upp härifrån. Det blir lite så här depression. Alltså det blir inte depression, men det blir som någon light version av en depression. För man lever i panikångesten hela tiden. Att gå i KBT är jättejobbigt. Man måste jobba sjukt mycket själv.
Mm.
Det måste man verkligen. Det är inte så här en lätt match att gå i KBT. Så jag minns då när mitt sånt bakslag hade kommit till min KBT, att jag skulle gå ner till ICA, jag skulle köpa ett anteckningsblock. Innan jag skulle gå ner där, alltså det var liksom en sån sjuk förberedelse. Det var verkligen så här: okej, vad ska jag säga i kassan? Jag ska bara ha det här. Jag ska bara betala. Sen ska jag gå ut och gå hem igen. Jag kommer inte behöva säga någonting annat. Ja, så gjorde jag det då så här. Och det liksom, alltså det var sån panik inom mig under den här tiden. Och allt man liksom kan tänka då är ju så här: jag kommer aldrig kunna leva normalt igen. Aldrig någonsin. Den här panikångesten har förstört mitt liv. Och jag skulle inte ens ha börjat i KBT och dragit upp det.
Hur ofta var du i din KBT?
En gång i veckan.
Mm.
Till att börja med.
Mm. Är det typ det vanligaste eller?
Ja, det är vanligaste. Vissa kör väl kanske 2 gånger i veckan så här. Mm. Men ja, en gång i veckan.
Mm.
Liksom vanligast. Grejen var att för mig blev det ju verkligen så här: alla sociala sammanhang började jag bli rädd för. Det hann inte gå så långt för mig eftersom jag började i KBT, så att jag verkligen avskärmade mig från så här, började avskärma mig, vilket jag vet att många gör när de får panikångest. Sen hade jag en jävligt bra terapeut också.
Mm.
Som verkligen, alltså utan henne så vet jag inte vad jag hade varit. Det gick fort för mig att liksom ta mig ur det. Men just det här med det sociala och som för mig då, middagar. Alltså nu är det så här, nu lägger jag ingen vikt vid det. Ja, jag ska på middag. För liksom ett halvår sedan så kunde jag tänka mig att jag skulle klara av att sitta på en middag.
Nej.
Och sen måste man ju typ, som, alltså när man börjar i KBT då, alltså man måste ju så här tänka själv bara, ja men hur blev det så här? Och för alla finns det inte en utlösande faktor, och man behöver liksom inte klandra sig själv. Men för min del, och som jag tror att ganska många kan känna igen sig, så är det så här: så länge jag kunde minnas så hade jag verkligen byggt upp en bild av den jag var, den jag skulle bli och så här,
den som alla andra skulle se.
Precis.
Mm.
Och det var såhär, ja men jag är en tjej som, jag tror alltid på mig själv, liksom såhär cool och obrydd och, ja men alltid så jävla säker, stadigt liksom, allt skulle vara stadigt liksom med mig. Och så här, bara, jag vet alltid mitt eget värde. Och amen, jag är skitduktig i skolan. Jag kommer få ett välbetalt jobb. Allting var liksom utstakat. Och mamma och pappa har väl alltid varit så här, de har försökt backa tillbaka mig. För de har varit så här, de har väl mer känt att det är inte bra att hon är så. Men det, alltså det har liksom inte gått. För jag har bara, det är som att jag är född sån. Jag är bara sån som person.
Mm.
Och det är verkligen livsfarligt att vara det. Jag förstår det nu. Alltså det är att sätta krokben på sig själv på ett sjukt sätt. Alltså det är verkligen det.
Ja, det är det.
För det var, alltså men allt började bli så här, prestera, var snygg, få uppmärksamhet, var partyprinsessa, var entreprenör, var duktig i skolan, var en drömtjej för en kille som du skulle dejta, var perfekt, för helvete det går.
Mm.
Så här, bara folk säger att man inte kan vara perfekt. Jo, jag ska motbevisa det, jag ska vara perfekt. Och det är så här, nej, alltså det går inte. Alltså det är så här, det går inte. Jag vill liksom bara, för jag vet att det finns liksom både tjejer och killar som sitter och tänker att jo, jag måste vara perfekt. Och så här, det finns så många som lever ett liv som på pappret ser ut att vara helt drömperfekt.
Mm.
Men alltså bakom det så kan man må så jäkla dåligt. Och ja, det är inte värt att sträva efter en sån perfektion. Men i vilket fall som helst, det blev ju att jag liksom, när jag började känna att jag klarar inte av det, jag får panikångest av det, då känner man ju sånt självhat som, alltså, det är inte av denna värld liksom. För man blir så här, jag känner inte igen mig själv. Och allt jag kunde tänka var så här, mina tankar och mina känslor står liksom över mig.
Mm.
Över mig som person. Alltså jag vet inte om ni förstår, men jag hoppas det. Och sen som jag alltid har sagt, men när jag får panikångest, det är så här, känslorna får inte plats i kroppen längre.
Nej, det har du sagt så många gånger. Att typ, det känns som att min ångest är liksom som en typ bubbla utanför mig liksom. Och jag kan inte komma utanför den bubblan, för jag är där inne.
Mm. Och från att ha varit en tjej som var liksom ganska obrydd om vad folk tänkte och tyckte och allt, så blev det så centralt i mitt liv. Det blev så här, helt plötsligt brydde jag mig svinmycket om vad folk tyckte om mig. Och jag var såhär, men vad har folk för bild av mig? Och tänk så får de fel bild av mig. De ska ju ha den här bilden av att jag är perfekt.
Ja, jag tror det var, för det var så här, du blev liksom väldigt brydd om att de skulle fortsätta ha den bilden av dig som du själv hade byggt upp. Även precis. Om du själv inte kanske var den personen längre, så skulle alla fortfarande ha den bilden.
Ja, och då kändes det som för mig att jag hade saker att leva upp till, ja, hela tiden.
Då skulle du helt plötsligt prestera av att vara dig själv.
Ja, exakt.
Ja.
Och det, alltså det är klart att det är ohållbart. Det är klart, ja, att det är
ohållbart. Det är ingen som pallar leva så.
Nej, det går inte. Och sen så har jag liksom i perioder haft mycket ångest fram och tillbaka. Jag är en väldigt känslig och känslosam person. Så ångest har liksom alltid funnits nära till hands. Men inte liksom i ett så okontrollerbart sätt som det blev med panikångesten.
Mm.
Och sen att också, det var liksom, alltså det är ingen som vet det. Alltså det är ingen som har vetat det här om mig. Och jag tror att panikångest drabbar så många människor, eller det vet jag att det gör, det finns ju statistik på.
Mm.
Så de personerna som ni liksom tänker så här, och bara, men hon har ett perfekt liv, eller han verkar vara så trygg i sig själv och allting sånt. Det behöver verkligen inte vara så. Och om man har panikångest, så tycker jag verkligen att inte skämmas för sin panikångest är typ det svåraste.
Mm.
Men alltså man ska verkligen inte skämmas. Alltså jag gör verkligen
det. Det är också som är den bästa medicinen. För så länge, när du inte skäms.
Mm.
Om du kommer till den insikten att du inte behöver skämmas. Då behöver du heller inte få de här katastroftankarna. Precis. Då är du mer såhär, ah, men får jag det nu så fine. Alltså då kommer du inte stressa upp dig själv.
Jag vet.
Så mycket som man gör när man.
För grejen med panikångest, det är såhär, det är det obehagligaste en människa kan vara med om. Mm. Det är typ det. Mm. Jag och min psykolog har pratat om det såhär.
Ja, men det är väl det närmsta sinnet kan komma och känna hur det känns att dö. För man tror verkligen
ja,
att det är så.
Ja, men så kan man nog säga. Alltså, ja. För det är det man är så övertygad.
Ja.
Men samtidigt så är det mest ofarliga. Mm. Och det är så jävla coolt. Kroppen pallar liksom inte. Alltså, det går liksom över. Kroppen klarar inte panik, den paniken, hur länge som helst. Så den kommer stänga av sig själv.
Mm.
Även om du inte kan lugna dig, vilket man lär sig. Men när man typ får sin första panikångestattack och inte kan lugna sig, man tänker att jag är död inom 10 minuter, så kommer det inte vara det, för kroppen pallar liksom inte så länge, så den stänger av sig själv. Mm. Även om man fortsätter hyperventilera. Mm. Det går inte mer.
Nej, precis.
Och det är faktiskt fett.
Ja.
Men ja, just det här tänkte jag också på. det här med att man då är så rädd för att liksom, ingen får märka, ingen får märka. Och jag lyssnade på ett gammalt avsnitt av Fredagspodden med Hanna och Amanda.
Mm.
Där de säger det så här, bara tänk om man skulle våga liksom stå typ för sin panikångest helt och hållet. Vad, allting skulle vara så mycket enklare. Säg att man typ ska, man sitter på en middag. Och man säger det bara, innan den här middagen börjar, alltså jag måste bara säga det. Jag har varit så nervös innan. Och jag är så rädd att jag ska få panikångest. Så om jag blir lite konstig och så, då kanske jag får en panikångestattack. Jag vill bara att ni ska veta det. Mm.
Då går jag in på toaletten och andas lite, sen kommer jag tillbaka liksom.
Ja, precis.
Ja.
Och grejen är så här, om man har personer i sin omgivning då som typ rycker på axlarna eller liksom så här, bara, okej, vad är det där? Alltså då är det dem det är fel på.
Mm.
Det är aldrig någonsin fel på dig för att du har panikångest.
Nej.
För det är liksom, det är så naturligt typ.
Ja, om det skulle vara någon som rycker på axlarna för det, så har du ändå fått säga det och det kommer ju hjälpa dig liksom.
Precis.
För de vet då.
Mm. Och okej, mina tips. Så här. Mm. För idag har jag ju med mig verktyg, så nu vet jag hur man hanterar det. Nu var det länge sedan jag fick en liksom panikångestattack. Jag kan ju känna att det är på väg, men jag kan liksom, jag är kung över min panikångest.
Mm.
Den styr inte mig längre, utan jag styr den. Det är också skitindividuellt såklart. Och det kan inte funka för alla, men det är verkligen så här: prata om det. Gå i terapi, prata med någon som kan, prata med dina vänner, prata med dina föräldrar, prata med någon på skolan, på jobbet, vad som helst. Prata om det. Mm. Det är verkligen, det har hjälpt mig så otroligt mycket. Och det, alltså det är jag övertygad om att det hjälper alla.
Och också så här, för det tyckte jag var jätteskönt då när du typ hade fått tips om någon bok som du skulle läsa, det var några papper som du fick från din terapeut och sånt, att gör det med någon som kanske väldigt ofta är med dig när du kan få en panikångestattack. Mm. För då, alltså jag har också blivit så informerad av, om vad panikångest är och vad, precis, som händer i kroppen. Och jag vet också att det är ofarligt. Så att sen att när du väl, om du väl får en panikångestattack, det finns inte så jättemycket som jag kan göra när du redan har fått den.
Nej.
Men jag är också medveten om att om en halvtimme så kommer det vara över liksom.
Precis.
Och det är inte farligt. Jag behöver inte ringa någon.
Nej, men exakt.
Ja.
En annan sak också som jag tänkte så här, det här är bullshit, för jag har alltid tänkt så om typ så här, bara, ah, men andning och tänk på det här, men alltså det är A och O att kunna andas. Alltså nu är det så här, jag kan andas med i vilken situation som helst, fan i mig.
Mm.
För det är verkligen jätteviktigt och det tar typ med lite tid att lära sig. Men det är skitviktigt. Och sen såklart så här, panikångest handlar om att övervinna sina rädslor för då till exempel olika situationer eller platser där man har fått en panikångestattack tidigare. Och jag vet att det kallas agorafobi, att vara rädd, som jag var rädd då till exempel för middag eller för man, folk kan vara rädda för att åka tunnelbana eller vad man nu än har fått liksom, panikångestattacken. Gör det som skrämmer dig allra mest. Alltså i små steg. Sitt på en middag med en person, sitt på en middag med två personer, tre personer. Och försök åka liksom tunnelbana på en tid när det inte är så mycket liksom rusningstrafik.
Mm.
Till slut kommer du kunna åka klockan 16 när alla slutar jobbet. Eller om man får panikångest när man får tala i en grupp, börja med att prata inför mamma typ. Och sen så pappa och sen så ett syskon också liksom.
Mm.
Det är såhär, gör det som skrämmer dig allra mest i små steg. För det är typ enda sättet att verkligen så här bli av med det helt och hållet. Och det, alltså det är så kämpigt. Och man måste belöna sig efter varenda gång man har lyckats liksom ett litet steg.
Mm.
Och sen så, alltså till alla, inte bara de som har panikångest, det är så här avdramatiserade. Alltså för det är inte så dramatiskt.
Nej.
Det är liksom typ, ja, jag vet inte hur många procent det är, men det är en stor del av Sveriges befolkning som drabbas av panikångest. Vissa som lyssnar på den här podden kanske redan har det. Vissa har inte ens drabbats ännu, men ni kommer göra det. Och
annars så är jag helt övertygad om att ni vet någon som har gjort det. För att det är typ så, alla vet någon.
Det är det. Och sen så här, men det är så himla okej att vara svag.
Mm.
Och som jag har tänkt så här hela tiden, vi måste släppa ut den lilla paniken som finns inom oss. För den får inte plats där. Det är därför den måste ut.
Mm.
Och det är så här, man kan inte gömma sig från den. Och man kan inte springa ifrån den. Och sen, som jag alltid haft med mig, det är så här, det är bara skitkreativa personer som drabbas av panikångest.
Mm.
För vi tänker för mycket. Och det har jag alltid med mig nu. Det säger jag bara, jag är så jävla kreativ så jag har till och med fått panikångest.
Mm.
Så tänker jag typ då.
Ja, det är sant.
Ja.
Mm.
Det var typ allt om panikångest, va?
Ja. Ni får jättegärna höra av er om det är någon som kan känna igen sig eller om ni har andra erfarenheter.
Ja, nu är det typ bara jag som har pratat.
Ja, men ja, vad ska jag säga då? Jag har inte själv upplevt panikångest, men jag har stått vid sidan om och det är också jättejobbigt. Men ja, jag har också.
Du har verkligen stått vid sidan om vid både bulimi och panikångest.
Mm. Ja, jag har varit med om mycket jag också.
Nu kommer jag på ett nytt ämne som vi borde prata om snart. Och det är så här att vara anhörig i psykisk ohälsa.
Mitt avsnitt!
Det är ditt avsnitt. Det tycker jag faktiskt.
Ja.
Ni vet vart ni når oss på angestpodden@hotmail.com. Jag heter Ida Hockestrand på Instagram.
Jag heter Sofie Hallberg och ångestpodden heter Angestpodden.
Precis, snälla följ oss där.
Mm.
Och glöm inte att när ni lägger ut någonting om oss på sociala medier måste ni hashtagga, för vi älskar verkligen att se det.
Mm.
Och en sista sak, alltså tack till er som har mejlat oss.
Mm.
Vi har fått så mycket mejl på sistone och ni är så fina och vi kommer svara på allting. Vi har bara varit lite sega i processen nu när det varit sommar.
Mm. Lite semester måste man ha.
Ja. Okej, okay, hörni.
Ja. Ha det så bra tills nästa vecka.
See, love you all.
See you later.
Puss, hejdå.